CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Vi trodde inte att ett sånt här parti skulle kunna bli så normaliserat så pass snabbt och kunna attrahera en sån bred massa. För att man väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna eller sympatisera med dem. Det är inte lika med att man är rasist eller främlingsfientlig i sig. Det här är ju liksom en hädrigt svår pedagogisk fråga också, och förklara för folk att jo, men nu sitter Socialdemokraterna där med Stefan Löfven som statsminister, och ändå kan man inte leverera de vallöftena eller en del av de vallöftena som man har avgett. Ja, jag tycker nog tveklöst att arbetsgivarsidan har stärkt sig.
Så det är ett misslyckande för din del av gänget?
Ja, det kanske man kan säga. Eller ett misslyckande. Det är en utveckling som har skett.
Efter så kallat starka män som Stefan Löfven, Anders Ferbe och Göran Jonsson är hon den första kvinnan som blir ordförande för det tunga fackförbundet IF Metall. Marie Nilsson kommer från Stenungsund där hon fortfarande arbetade som drifttekniker på kemiföretaget Borealis när hon 2013 blev facklig företrädare på heltid. Och 4 år senare tog hon över som ordförande för IF Metall. Nu laddar hon och de andra fackförbunden för en tuff upplösning av avtalsrörelsen där kraven från industrifacken bemöts med ord som verklighetsfrämmande, obegripligt och bekymmersamt. Samtidigt brottas LO med flera problem. Allt färre medlemmar sympatiserar med Socialdemokraterna. Enligt SIFO är nu SD största parti bland LOs medlemmar. Och den politik som den S-ledda regeringen för i och med januariavtalet riskerar att förstärka den trenden. Den svenska fackföreningsrörelsen kan se tillbaka på ett århundrade med idel framgångar. Men hur ska organisationen överleva nästa århundrade? Marie Nilsson, förbundsordförande i IF Metall. Välkommen.
Tackar.
Om vi börjar med LO-medlemmarnas politiska sympatier då. Hur viktigt är det att Socialdemokraterna är största parti bland LOs medlemmar, tycker du?
Det är klart att det är en avgörande och viktig fråga. Men låt mig säga så här, att det är ju fortfarande så att Socialdemokraterna är det absolut största partiet bland LO-medlemmar totalt och bland IF Metalls medlemmar.
Inte enligt den här senaste SIFO, då var det faktiskt, det var ju inom felmarginalen.
Men var inte det männen bara som möttes då?
Nej, det var alla faktiskt. 30,6 mot 30,1 eller så.
Nej, men det är klart att det är önskvärt, att det har ju historiskt sett varit så. Så att det är klart att det är bekymmersamt, det är svårt, särskilt när vi ser att den politiken som Sverigedemokraterna står för, den är inte särskilt arbetstagarvänlig heller. Så att det är ju problematiskt, men det är ju någonting vi måste förhålla oss till också.
Förstår inte medlemmarna det då, tänker jag, det här att så Sverigedemokraternas politik i många stycken enligt dig och Socialdemokraterna inte är särskilt arbetstagarvänlig? Förstår de inte det?
Jo, alltså jag tror det är så här att, eller det har man ju funderat en hel del, eller jag har funderat på en hel del hur det kommer sig att det är så. Jag tror att väldigt många, det är viktigt också att göra den här alltså distinktionen, att för att man väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna eller sympatisera med dem. Det är inte lika med att man är rasist eller främlingsfientlig i sig. Utan jag tror att ganska många av våra medlemmar i alla fall som väljer att lägga sin röst där, de är ganska besvikna, de är missnöjda, de ser den här utvecklingen som alla känner till nu, att klyftorna ökar. Och då tror man inte riktigt, jag upplever att man litar inte riktigt på att Socialdemokraterna kommer leverera den politik man säger man ska göra. Och det här är ju liksom en jädrigt svår pedagogisk fråga också, och förklara för folk att jo, men nu sitter Socialdemokraterna där med Stefan Löfven som statsminister, och ändå kan man inte leverera de vallöfterna, eller en del av de vallöfterna som man har avgett.
Utan, vi ska gå in på det när det gäller januariavtalet då, för det är ju speciellt. Men jag tänker, om det nu är så att man är besviken på ökade klyftor och någon slags arbetstagarfientlig politik, eller i alla fall inte tillräckligt vänlig, varför landar man då i Sverigedemokraterna, som ju trots allt har en profilfråga, får vi väl ändå säga?
Ja, därför att man tror att det finns en annan lösning på problemen. Och helt uppenbart så, eller uppenbarligen så är det så att man tror inte på socialdemokratins lösningar.
Och vilken lösning tänker du att man tror att Sverigedemokraterna skulle ha då? I så fall.
Så väldigt mycket om Sverigedemokraternas politik. Den handlar ju om att det är integrationen och invandringen som är det stora, stora övervägande problemet, och att det är grundorsaken till väldigt mycket. Och den bilden delar ju inte vi.
Men tydligen då, tänker du de här väljarna eller de här LO-medlemmarna?
Ja, fast jag tror inte bara det är så, utan man ser det. Jag tror att det finns lite grann, det är väl kanske så här också, att Sverigedemokraterna har ju befunnit sig i den situationen att det är det enda partiet som inte har liksom varit ett stödunderlag för någon regering, och då är man inte heller riktigt ansvarig för den politiken som har förts, så man kan liksom vara ett oprövat kort.
Även i de här arbetstagarfrågorna, tänker du?
Då kan man kanske tänka så här att ja, men det är i alla fall något nytt, de vill någonting annat så. Men det är klart att det blir lite problematiskt när det är typ frågor som våran fackliga verksamhet som utsätts för attacker, bland annat möjligheten att utse skyddsombud, inte minst regionala skyddsombud som inte alls är arbetstagarvänligt inställd. Det är klart att det blir svårt, men det kanske är så att våra medlemmar i mångt och mycket inte tittar på enskilda sakfrågor, utan att det är mer en övergripande politik man tittar på eller som man förhåller sig till.
Men jag tänker, det här är ju ändå ett parti som ni socialdemokrater gång på gång har utmålat som rasister, neofascister, kort och gott dåliga människor, får man nästan säga. Ändå tycks fler LO-medlemmar då sympatisera med dem än med er. Signalen i det?
Alltså, uppenbarligen så har ju inte våran strategi varit särskilt framgångsrik.
Och vilken strategi tänker du på?
Ja, jag tänker på, alltså, jag förhåller mig ju först och främst till hur vi har agerat i mitt fackförbund IF Metall, och vi har ju haft en, och det är väl i och för sig generellt för hela fackföreningsrörelsen, att vi har inledningsvis så hade vi ju en strategi att ignorera, att mer eller mindre inte låtsas som den här rörelsen fanns, eller inte ta det på allvar, om man säger så, inte ta det på allvar. Det tror jag kan ha berott på också att vi hade Ny Demokrati från 90-talet i färskt minne. Nu tycker inte jag de partierna på något vis är jämförbara på det. Alltså de har väl det gemensamt att ja, det är nykomlingar, lite populistiska idéer och sådär.
Invandringen var viktiga också,
ja,
för
absolut,
Ny Demokrati.
Mm. Absolut, men jag tror att vi hade lite grann det i bakhuvudet då, och tänkte väl att vi trodde nog inte vi trodde inte att ett sånt här parti skulle kunna bli så normaliserat så pass snabbt och kunna attrahera en sån bred massa. Det fanns nog inte på våra näthinna.
Men signalen då som man ändå får av det här, att ett parti som ni har utmålat i såna ordalag som rasister och neofascister, att LOs medlemmar, själva kärntrupperna ändå i socialdemokratin, då i så stor utsträckning sympatiserar med dem. Då tänker du att strategin är dålig. Men är det något annat? Alltså för mig är det en jordbävning, måste jag säga. Och för många andra också, tror jag.
Ja, men jag säger också det, att det är ett misslyckande. Jag tror inte det har varit ganska svårt under en tid att diskutera politik ute på arbetsplatserna. Nu tror jag att de senaste åren så diskuteras det väldigt mycket politik. Det diskuteras mycket samhällsfrågor. Så, men innan de här frågorna har blivit så brännande, så har det varit ganska svårt att diskutera politik överhuvudtaget. Så det har inte, Vi har inte varit tillräckligt bra på att tala om det som vi kanske ibland tar för självklart. Att vi står för ett tryggt samhälle för alla invånare, så att säga. Mm. Så det, ja.
Mm. Jag skulle just fråga det, när du är ute på arbetsplatser och träffar folk. Har du hört någonting i de samtalen och i de mötena som skulle kunna förklara den här trenden?
Ja, det jag möter är ju att man lite grann den här nostalgiska tillbakablicken som kanske Sverigedemokraterna står till för en viss del, att det var lite bättre förr och så. Det var lite mer, då visste man hur det har skett en förändring som man inte riktigt känner sig hemma i. Det kan jag möta som en slags förklaring. Så.
En förändring kopplad till just invandring eller en bredare förändring?
En bredare förändring, mm. en samhällsförändring helt enkelt, därför att vi har ju liksom, hela samhället har ju förändrats mer i riktning mot ett tjänstesamhälle. Så det är klart att industriarbetare som har varit liksom en kärntrupp hos socialdemokratin är en mindre grupp. Så det har liksom skett en förändring så. Men jag tror framförallt att jag upplever att man litar inte riktigt på politiken längre, att den levererar det, att man kan leverera det man säger. Och det är klart att det är en väldig skillnad från att vara ett nästan 40% parti till att få 28%. Det är klart att inflytandet försvinner till en stor del då. Och det är klart att det har väl människor sett. Mm. Att ni kan ju ändå inte leverera det ni säger. Så där tror jag det finns liksom sen är klart att de senaste 10 åren det här genomslaget som sociala medier har fått också, det är ju inte helt obetydligt. För många hittar ju sin, vi trodde ju där till en början att det här skulle liksom skapa en bredare diskussion och att man skulle bli mer, liksom få ett bredare perspektiv. Men nu kan man väl konstatera snarare tvärtom att vi blir bara mer, vi liksom lever i bubblor där vår egen definition av verkligheten verifieras, medan vi får mindre förståelse för de vi tycker olika, som varför tycker man som man tycker. Så det har ju varit en utveckling som vi nog inte heller hade väntat oss att det skulle bli så.
Nu pratar vi mycket om strategi och bilder och så, men om vi pratar lite också om verkligheten då. LO-ekonomen Torbjörn Holle la häromdagen ut en tweet med de senaste årens statistik över just migrationen då, och avslutade med de här orden. Att 120 000 personer utanför EU fick uppehållstillstånd under 2019 indikerar att Sveriges åtstramning av migrationspolitiken är ganska mjuk. Det var väl också min reflektion när jag såg de där siffrorna, att politiker från S har egentligen sedan krisen 2015 sagt att nu har vi en migrationspolitik på EUs miniminivå. Samtidigt visar de här siffrorna snarast motsatsen. Och om det då är så att ett stort antal LO-medlemmar tycker den här frågan är viktig, vad händer då om verkligheten ser ut så här, tänker jag?
Ja, men det är väl alldeles uppenbart att det finns ett lägre förtroende då för politiken, för den politiken som är i regeringsställning.
Varför kan inte Socialdemokraterna i så fall leverera en sån politik då, om de nu vill det? Jag vet inte riktigt hur gärna man vill det heller.
Nej, men alltså, för det första så finns det ju ett regeringsunderlag som består av betydligt mer än Socialdemokraterna. Och då är det ju som i politiken alltid att man måste hitta kompromisser där man kan komma överens i frågor. Sen tror jag ändå det finns en ganska bred enighet i det. Det finns ju ingen som inte tycker att vi har samhällsproblem som måste åtgärdas. Det är man ju rörande överens om. Sen är det mer i liksom, vilka åtgärder ska man göra där det kan skilja sig åt. Sen måste man ju vara tydlig med också att vi har ju ändå ett åtagande. Vi ska värna asylrätten, så att helt stänga landets gränser. Det har ju aldrig varit någonting som Socialdemokraterna är för. Utan vi ska liksom leva upp till de internationella förbindelser eller för åtaganden vi har helt enkelt.
En aspekt av det här då, som nu är SDs profilfråga och som kanske påverkar LO-medlemmar särskilt mycket, det är arbetskraftsinvandringen. Sverige har ett av EUs absolut mest liberala regelverk, får man säga. Drygt en tredjedel av alla uppehållstillstånd under förra året rörde just arbetskraftsinvandring och anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Tidigare undersökningar
visar att upp till hälften av de här tar jobb där det egentligen inte råder någon arbetskraftsbrist. Det vill säga det finns människor som skulle kunna ta de där jobben i Sverige. Hur kan det bli så?
Ja, det handlar ju om att man förändrade lagstiftningen för ett antal år sedan.
2008.
Ja, och då fick du den här effekten. Så att vi tycker ju också att det här måste... Alltså framförallt så är det så att de här människorna som... I vilken utsträckning det nu är så, det diskuteras ju. Men uppenbarligen så finns det människor som luras hit och får arbeta under helt odrägliga förhållanden. Och det måste naturligtvis sätta stopp för.
Men det verkar ju inte vara några planer på det alls, tvärtom. Januariavtalet stadgar att det här ska vara kvar, vad jag förstår.
Ja, fast det finns ju, det är möjligt att det står så i januariavtalet, men för vår del, för IF Metalls del, så tycker vi att arbetskraftsinvandringen måste regleras på ett annat sätt. Och det handlar just om att människor ska inte utnyttjas. Sen behöver vi ha en viss del arbetskraftsinvandring, absolut. Särskilt när det gäller de kompetenserna som vi saknar i Sverige, som vi behöver fylla på med, så är det... är vi klart positiva till, därför att arbetskraftsinvandring har, det har vunnit i Sverige alla tider och det har gynnat vårt land. Men vi kan inte ha det helt fritt, utan vi måste ha någon slags kontroll på situationen. Och det är väl, det tror jag de allra flesta tycker är helt logiskt, att det är märkligt att vi ska uppmuntra människor att resa långt ifrån för att få jobba här under usla förhållanden, när människor som finns i landet som inte arbetar skulle kunna utföra de där arbetsuppgifterna.
Det finns ju en annan aspekt av det också som ofta reses från fackligt håll. Och det är ju att det sätter ett tryck helt enkelt neråt på löner och villkor. En undersökning som har gjorts av det här visar att det är 30% som lönerna för arbetskraftsinvandrare har pressats ner sen alliansen då genomförde den här liberaliseringen. Och i samband med januariavtalet som sagt så gick Socialdemokraterna ändå med på att inte förändra reglerna. Vad tänker du om det? Att det blir en risk för lönedumpning helt enkelt?
Ja, absolut. Det är ju helt klart.
Och varför ställer inte ni då till mera liv om detta? Jag vet inte hur viktigt fråga det är för er.
Jo, men vi opinionsbildar ju i den frågan. Herregud, jag vet inte, vad förväntar du dig?
Nej, jag vet inte. Om ni verkligen, alltså frågan där ni verkligen tycker något är viktigt, antar jag, då kan ni väl sätta viss press på partiet.
Ja, och vad säger att vi inte har gjort det då?
Jag vet inte. Det har inte hänt än i alla fall.
Nej.
Men vad har ni gjort då?
Det är klart att vi pratar om den här frågan och hela tiden opinionsbildar kring den och talar om att så här kan vi inte ha det. Vi måste göra någonting åt det. Och det handlar ju om att framförallt, det är inte Socialdemokraterna som är problemet i den här frågan, utan det handlar ju kanske om att främst övertyga liberaler och centerpartister om att det här är ett problem som vi måste göra någonting åt.
Hur lätt är det då? För ni har inte samma, så att säga, access till liberaler och centerpartister som ni har till socialdemokratin.
Nej, fast jag träffar ju dem också.
Jo, lyssnar de då eller?
Ja, de lyssnar ju artigt oftast. Absolut, men det är ju en mycket längre startsträcka såklart. Och sen har ju de har ju sina bevekelsegrunder och har ju haft en annan inställning till den här frågan överhuvudtaget. Så.
Vi går till januariavtalet och relationen med Socialdemokraterna då, som det innebär i form av ansträngda relationer mellan facket och partiet då. Var det här avtalet i dina ögon en bra idé?
Ja, från början så tycker jag att det var en bra idé, för att det var en förutsättning att bilda en socialdemokratisk ledd regering, vilket jag tycker är ett bättre alternativ.
Vad var alternativet som du ser det? Det realistiska alternativet till att ingå det här avtalet?
Alltså alternativet var att det hade blivit Ulf Kristersson som statsminister istället.
Ja.
En borgerlig regering helt enkelt.
Ja, det rådde väl inte ni över helt, tänker jag, alltså socialdemokratin. Det var väl Centern och Liberalerna som på något sätt valde
absolut,
detta.
Absolut, men nu liksom jag... Ja, nej, men det var ju de alternativen som... Ja, det är klart att det fanns väl säkert fler alternativ på bordet ifrån början. Så
Det jag tänker är så här att om ni inte hade ingått det här avtalet, så att väntat ännu längre, så att säga, hade ni kunnat få en bättre förhandlingssits? För min känsla i alla fall är att Centern och Liberalerna, framförallt Centern, de kunde helt enkelt inte ingå i ett regeringsunderlag där Sverigedemokraterna hade inflytande. För en kritik som finns mot januariavtalet är ju att socialdemokratin sålde sig lite för billigt, helt enkelt.
Det är möjligt. Alltså, det är ju alltid så när man har förhandlat att det är lätt att vara efterklok. Men det var ju ändå, jag upplever nog ändå att det var en väldig press på att se till att bilda en regering. Eller komma. Det var en väldig, väldig press från, tror jag, allmänheten överhuvudtaget. Men nu får ni se till att lösa det här och få till en regeringsbildning. Och det fanns ju ett tidigare förslag fram också, men det nådde ju ingen enighet i december redan. Så att jag tror ändå att i det läget så upplevde vi att nej, men nu gäller det att komma till skott här. Sen kan man alltid vara efterklok. Så jag har inte suttit med något, jag har inte den positionen i partiet. Jag sitter i partistyrelsen, inte i verkställande utskottet. Alltså, så att det är alltid lätt att liksom kommentera från åskådarläktaren också vad som man hade kunnat göra annorlunda och så. Men nu är vi i det läget vi är. Och det som kanske är besvärligt också, det är att socialdemokratin har en historik av att man är oerhört ansvarstagande. Man är alltid väldigt mån om att liksom hålla det man har lovat. Och jag tror att det har varit extra tydligt den här gången att man ville verkligen visa Centern och Liberalerna att det här är på riktigt.
Att vi ingår avtal, ja, och vi håller dem.
Ja, precis. Det har varit oerhört viktigt. Och eftersom jag känner Stefan Löfven ganska väl så vet jag att för honom som person är det oerhört viktigt att när man har skakat hand på någonting då är det de förutsättningarna man jobbar efter också. Och jag förstår i politikens värld för väljarna så blir det väldigt knepigt också. Det blir jätteknepigt att man står upp för någonting där man inte egentligen gillar alla detaljer. För mig, alltså för mig som facklig förhandlare, det är inget konstigt. För det jobbar vi med hela tiden när vi gör våra uppgörelser. Det hade varit väldigt enkelt om man bara hade fått igenom sina egna krav och inte behövde ta hänsyn till att vi har en motpart med motsatta intressen. Så att det är liksom, det är våran, vi går aldrig ut efter en förhandling och säger att det här var ju lite halvtaskigt.
Nej, ni brukar säga att ni är nöjda.
Det här var bra. Mm. Det här var en bra överenskommelse. Och det är liksom så har man gjort i den här dealen också.
Ja, det verkar dock inte som att väljarna tycker att det här är något bra. Detta enligt en färsk undersökning från SVT Novus. Bland samtliga väljare så är det bara 1 av 10 som tycker politiken är ganska eller mycket bra. Bland regeringspartiernas sympatisörer tycker 4 av 10 att politiken är dålig, medan 2 av 10 tycker den är bra. Och allra mest kritiska, det är LO-medlemmarna. Där tycker 6 av 10 att politiken är dålig och bara var 12:e, ungefär 8%, tycker januariavtalets politik är bra. Kommer det här hålla mandatperioden ut om det ser ut på detta vis, tror du?
Ja, det är en svår fråga.
Ja.
Ingen aning, men jag tror att partierna som ingått den här uppgörelsen kommer att göra sitt yttersta för att det ska göra det.
Men om ni fortsätter blöda till Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som parti också gör det, när jag säger ni menar jag då LO-medlemmar, det måste rimligtvis bli en väldig press på det här avtalet också från ert håll. Om bara 1 av 10 av era, eller ännu färre tycker, av era medlemmar tycker den här politiken är bra.
Jo, men det handlar ju om, jag förstår det och det är ju tydligt. Men för oss handlar det ju om också att vara jättetydliga i vad är det för politik vi vill ha. Om vi hade fått möjlighet att bestämma själva, hur hade det då sett ut? Och det måste ju vi vara väldigt tydliga med att kommunicera. Men det är också väldigt, det är väldigt svårt att förstå det. Att förstå liksom parlamentarismen, för vi har varit ganska vana vid att ha stabila regeringsunderlag i Sverige och nu är vi inne i en lite ny era här där vi har inte det läget längre och det kanske är någonting vi måste vänja oss vid också och det, därför pågår det kanske någon slags omställning i hur vi måste kommunicera och prata om saker och ting och vara mycket tydligare med att det, nu är det så här men vi hade velat se de här förslagen istället.
Många har ju kritiserat själva upplägget med januariavtalet. Vi kan lyssna på Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi som sa så här i ett uppmärksammat uttalande i SVT:s Aktuellt.
Det här är en regering som är en styggelse på alla sätt. Alla partierna gick, som ingår i den här regeringen och i regeringsunderlaget, gick till val på någonting annat än vad de gör. Så att de har ju svikit sina väljare. Och det kan man ju se också att vi har en helt unik situation om du kollar på förtroende för partiledare. Idag är de partiledarna som man har mest, väljarna har mest förtroende för är Jimmy Åkesson, Ebba Busch Thor och Jonas Sjöstedt. Det vill säga de som vissa betraktas som högerextrema, de som vissa betraktas som frikyrkliga och kommunisterna. Det är de tre som har mest förtroende.
Mm, det han är inne på här är ju just det som du också talade om, att man för en politik som man egentligen inte tycker är bra alla gånger. Är det ett pedagogiskt problem?
Det är klart att det är, särskilt när oppositionen gör sitt jobb, så är det klart att det är svårt att förklara och försvara. Men det finns ju också bra saker i januariavtalet. Det har ju varit våra ingångsvärden, att det har funnits saker där som vi har tyckt varit bra och som skulle vara med. Bland annat har vi med de sakerna som en reformerad lagstiftning kring korttidsarbete som har varit oerhört viktig för våra medlemmar att få till. För kommer vi i en kraftig nedgång, så är det väldigt viktigt för oss att ha ett sånt reformerat system på plats. Etableringsjobb eller etableringsarbete som vi har jobbat med parterna finns också med. Det finns satsningar på exportindustrin eller på export. Det finns satsningar på att fortsätta industrisamtalen och en rad sådana saker som vi tycker är bra politik. Men det är klart att det har ju inte varit de stora frågorna som har lyfts fram heller. Och som kanske inte allmänheten bryr sig så mycket om. Utan det har ju varit väldigt fokus på. Sen finns det finns ju faktiskt en punkt kring att göra en ny skattereform, och det tycker ju vi också är, det välkomnar ju vi verkligen.
Så ni har fått in en del punkter från fackligt håll i januariavtalet via partiet, så att säga?
Absolut.
Som ni är nöjda med då. En annan röst som vi kan lyssna på är oppositionsrådet i Region Stockholm, Aida Hadzialic, som ju är socialdemokrat också. Hon sa så här angående vart hon tycker Socialdemokraterna ska ta vägen i en rätt uppmärksammad intervju i Dagens Nyheter.
Våra partivänner både i Finland och i Danmark har lyckats väl, får man ändå säga. Eller vi har ändå en rätt så stark socialdemokrati relativt sett här i Norden och i Skandinavien. Jag tycker att våra partivänner i Danmark har hanterat frågan om migrationspolitiken på ett vis som även den svenska socialdemokratin troligtvis behöver. Sen har de, vill jag nog säga, kanske gått något längre än vad jag själv hade velat, men jag tror att det finns anledning för den svenska socialdemokratin att blicka åt det hållet.
Ja, nu är hon där igen då, eller vi hamnar där igen när det gäller migrationsfrågan. Men det är en bredare fråga hur Danmark, alltså danska socialdemokraterna, har lyckats faktiskt vända sin negativa trend. Vad tänker du om det danska exemplet i någon slags bredare mening?
Jag är nog för dåligt insatt i exakt i hur danska socialdemokraterna har agerat. Så det är möjligt att det är ett bra exempel. Sen tror jag det är svårt att jämföra både oss med Danmark och med Finland, därför att vi har så olika politiska kontexter. Där har aldrig Socialdemokraterna varit så stora och dominerande på det sättet i Sverige. Eller det är ganska länge sedan man var det. I Finland har det aldrig varit så, utan där har man haft partier som har varit mer jämnstora. Och det innebär ju att man får ha kanske annan ingång till från början hur man ska samverka. Och det är väl möjligen så att vi går emot en sån utveckling. Så att
det som de har gjort i Danmark, som är kontroversiellt, som Mette Frederiksen gjorde där, var ju att hon öppnade för någon form av samarbete till och med Dansk Folkeparti. Vilket gjorde att det förändrade liksom dynamiken. Är det sannolikt att det kommer att hända om vi tittar på ett lite längre perspektiv?
Jag har väldigt, väldigt svårt att se att Socialdemokraterna skulle ta en sån ställning. Sen är det också en viss skillnad på Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti.
Nu tänkte jag att vi lämnar den här partipolitiken och istället går till det som nog uppfyller dig och din arbetstid överlägset mest, nämligen avtalsrörelsen, som ju är i full gång på sätt och vis, även om ni inte har börjat förhandla. När sker det?
I nästa vecka sätter vi oss och börjar med de första kansliöverläggningarna, som vi kallar det. Så då går vi igenom Vi utväxlade ju krav den 20 december och nu kommer vi att sätta oss ner och titta igenom respektive parters yrkanden och titta på vad vi egentligen menar och lite grann, ska man säga, gradera, känna varandra på pulsen. Vad är de viktiga frågorna? Vad är kanske, ja, vad kan man kompromissa någonstans? Vad kan man hitta kompromisser? Och sådär.
Hur förbereder ni er utöver det du redan har sagt? Sparrar ni? Alltså gör ni rollspel till exempel?
Alltså det är klart, vi snackar ju ihop oss och funderar på rangordna frågor. Så gör vi ju.
Men det finns ingen som får spela Anders Vaje från Teknikföretagen och liksom, ta hans argument och se hur det funkar att förhandla mot dem?
Jo, man kan väl säga så att vi gör ju så med varandra, att ja, vi liksom testar hur svarar vi upp mot den här frågan, och det är klart att vi testar våra egna argument, men vad kommer, och det gör vi ju kanske hela, det gör vi ju hela tiden när vi under hösten har vi ju liksom mejslat fram de här avtalskraven, och då håller vi ju på att pröva det hela tiden.
Men
egentligen
inte i rollspelsform riktigt?
Nej, det gör vi inte. Inte som när man mediatränar sig och sådär. Inte på det viset.
Vore det bra?
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vi gör, alltså jag kan säga att vi brukar göra det i våra förhandlingsutbildningar däremot. Där kör vi rollspel så.
Men inte när det är skarpt nu då?
Nej.
Om du skulle sammanfatta huvudkonflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare i den här avtalsrörelsen och kanske framförallt på det område som du rår över. Hur ser era respektive intressen och problembeskrivningar ut?
Men det är klassiska maktfrågor egentligen. Mm. Det handlar om mycket om makten över arbetstiden, inflytandet över det. Det är en väldigt stor fråga där vi har motstående uppfattningar, där våra medlemmar vill ha en större frihet att själva bestämma över sin fritid, och där arbetsgivarna vill ha en större flexibilitet, vilket innebär att man vill kunna beordra övertid och ha en mer flexibel arbetstid. Så att det är liksom såna här klassiska frågor där vi står mot varandra och vi måste hitta en rimlig lösning. Så. Sen är det naturligtvis den klassiska frågan om hur vi ska fördela intäkterna, så att säga, vinsterna. Det som överskottet som blir. Löneökningstakten ska se ut. Det är ju också en liksom klassisk fråga. Jag har aldrig varit med om att vi har någon motpart som tycker att i år finns det minsann ett lite större utrymme.
Nej, det brukar de inte säga. Ni siktar på ett ettårigt avtal, till skillnad från det avtal som går ut nu, som ju var på 3 år. Varför har ni valt att sikta i alla fall på en så kort avtalsperiod den här gången?
Det är faktiskt precis som tidigare. Det är alltid så att vi ställer krav på ettåriga avtal.
Men det kan bli något annat.
Ja, precis. Sen är det... Det är alltid så att vi lämnar öppet för själva avtalsresultatet, och traditionellt sett så har det varit så att är det så att vi bara får till ett ettårsavtal, är det sällan vi kan få med något annat mer materiellt som typ delpension eller andra sådana här lösningar som vi vill ha in i avtalen.
Så det här är egentligen... bara formalia?
Ja, på sätt och vis kan man säga att det är formalia, för vi ställer alltid kraven så. Däremot kan man ju säga att det finns några frågor som gör att att det blir kanske extra trixigt att få till ett längre avtal den här gången. Och det handlar ju naturligtvis om de här parallella förhandlingarna som har pågått med
om arbetsrätten,
fast ja, det är ju bredare än så, för vi pratar ju kompetensutveckling och omställning också, det är ju jätteviktiga parametrar. Men sen har vi också ytterligare en parallell förhandling som handlar om våra avtalsförsäkringar som sker LO och Svenskt Näringsliv då. Så det gör ju naturligtvis att det kan bli lite svårare helt enkelt att få till någonting som alla känner att nej, men det här kan vi leva med några år. Sen brukar det ju vara så när vi tecknar ett längre avtal, om vi gör det så brukar vi ha option på sista året från båda parter, att ser vi att utvecklingen blir helt annorlunda än vad vi har tänkt oss, så kan man sälja upp sista året och omförhandla.
Era krav omfattar bland annat följande då: löneökningar på 3% och ett lägsta påslag på 530 kronor för de som tjänar 26 100 kronor per månad eller mindre. Och det är då en låglönesatsning, i alla fall enligt er definition. Och så handlar det också om fortsatta avsättningar till deltids- och flexpension. Krav som, inte helt oväntat, kommentera så här av er motpart, Teknikföretagens vd Claes Wåhlberg.
När vi då ser att det viker i omvärlden och vi har en förväntad arbetslöshet i Sverige på 7%, att då gå ut och kräva 3% lönelyft, det är ju verklighetsfrämmande. Till det kan vi ju lägga bedömningen som kom från EU här i veckan om svensk tillväxt för nästa år, som är 1%. Så var de här pengarna ska komma ifrån som ska betala de här önskemålen, det är obegripligt.
Verklighetsfrämmande och obegripligt. Det låter väl som det brukar kanske, men hur kommenterar du det?
Ja, på samma sätt kan man väl säga. Det låter som det brukar. Nej, men för det första, när vi ställer våra avtalskrav så tittar ju inte vi på ett enskilt år, utan vi tittar liksom på tendenser. Vart ser vi att det är på väg någonstans? Och då tittar vi dels på liksom konkurrenskraften i svensk industri, men vi tittar också, sen är ju inflationsmålet, det är ju vi tar inte hänsyn till inflationen, men vi utgår ifrån att inflationen kommer att vara 2%, punkt slut.
Och tanken med det är att ni ska då få reallöneökningar, så det måste överstiga det i alla fall.
Exakt.
Men där är ju en del i arbetsgivarens argumentation att det är verklighetsfrämmande, just att inflationen kommer aldrig att bli 2%, utan den kommer ligga lägre. Och då menar de att om man lägger kraven så här högt, eller om utfallet skulle bli det, så kommer det leda till att kronan, man tvingas liksom sänka den då istället för att få det att gå ihop. Vad tänker du om det?
Ja, men alltså vi tar inte hänsyn till hur inflationen ser ut enskilda år, utan vi tittar på målet helt enkelt. Att hålla inflationen på 2% är Riksbankens uppgift, det är inte vår uppgift.
Ja, men de lyckas ju aldrig med det.
Ja, de två senaste åren har det legat runt 2%.
Strax under, va? Ändå.
Ja, men det har ändå varit, alltså, man kan väl säga så här då, att det finns ett betydligt större förtroende sen några år tillbaka, sen man la om prioriteringen, att man faktiskt klarar att nå målet bättre i alla fall.
Så det tycker du är rimligt helt enkelt, att utgå från målet?
Vi måste ju ha någonting att förhålla oss till. Vad ska vi annars göra? Vad ska vi annars liksom titta på för att ha ett ankare så att säga i lönebildningen? Och sen är det samma sak med kronkursen. Det är väldigt många olika faktorer som påverkar den. Så att det brukar de som är proffs på att göra de här beräkningarna, de vågar aldrig göra prognoser på kronan egentligen. Så att den bryr vi oss inte heller, utan den blir vad den blir. Det kan vi inte heller ta i beaktande, vare sig uppåt eller neråt. Det betyder ju att vi brukar inte ha kompensationskrav om det går åt det ena eller andra hållet, utan vi lägger våra krav, alltså med syn på en längre period. Så att man ska ha en stabil framtid så att säga. Sen tycker vi, alltså sen är det vår bestämda uppfattning också, att det är klart att vi tittar ju också på alla prognoser som kommer. Vi har också våra egna ekonomer som gör prognoser. Vi får dessutom uppgifter ifrån våra arbetsplatser också. Hur ser det ut på de enskilda företagen också? Och efter det så gör vi en bedömning. Och det är ju så, vi skulle ju aldrig äventyra och ställa krav som skulle slå ut svensk industri, för det är ju våra medlemmar som är först ut i arbetslöshetskön om det skulle vara så att vi ställde krav som var helt helt liksom orealistiska.
Du nämner att det kan se lite olika ut på olika företag. Ja. Och kravet från arbetsgivaren då, eller ett som de beskriver som viktigt, är att de skulle vilja ha en liknande uppgörelse med er som de har med tjänstemännen. Att löneökningarna ska kunna förhandlas lokalt och att utfallet där då skulle kunna understiga nivåerna som ni har kommit överens om centralt. Och detta just eftersom olika företag går olika bra. Varför är ni emot det? För det är ni väl?
Ja, det är vi. Alltså hela vår bevekelsegrund när vi formerade och tog initiativ till industriavtalet i slutet på 90-talet. Det var att då förelåg det ett hot ifrån teknikarbetsgivarna, verkstadsföreningen som de heter på den tiden, att de ville decentralisera lönebildningen ut på lokal nivå. Och då vet vi att en del hade fått löneökningar och andra hade definitivt inte fått det. Så själva industriavtalet för oss, det bygger på att det är centrala avtal med löneökningar.
Och då sen, är det en form av solidaritet mellan företag som går sämre och bättre, kan man säga.
Det kan man säga, och det är ju egentligen kan man säga den solidariska lönepolitiken, den gamla Rehn-Meidner-modellen som vilar på det det har ju också varit en framgång för svenska företag att man har haft den här pressen på sig att hela tiden liksom ha en utveckling så att man har haft råd att betala rimliga löner.
Mm. Ett annat argument som de har rör er så kallade låglönesatsning som berör alla då som tjänar under 26 100 kronor per månad, i alla fall enligt arbetsgivarens tolkning där. Och enligt Anders Weihe då, som är förhandlingschef för Teknikföretagen, så är andelen LO-medlemmar som tjänar mindre än så hela 40%. Och han ifrågasätter om det då verkligen är en låglönesatsning om den omfattar så många. Vad säger du om det?
Jag säger så här, att det här kan ju vara lite komplext att förklara då, men Anders Weihe vet ju också väldigt väl om det, att vi pratar ju om en insamlingsmodell. Och då ser den här gränsen vi har lagt då, den är ju förhållande exakt likadan som den var för 3 år sedan, alltså en viss andel av teknikavtalets genomsnittslön. Vilket innebär att den eventuella löneglidning som har varit, den finns med i det, och den innebär att då får faktiskt alla löntagare del av den också. Så att det innebär ju inte att alla explicit som tjänar under den nivån kommer att få en löneökning. Men det ger en möjlighet till en större pott.
Okay, en löneökning får de väl förhoppningsvis, men inte en extra stor löneökning?
Nej, det handlar ju om sen hur man utformar respektive avtalslönebestämmelser. Men målet, avsikten är ju att det ska finnas en pott där man kan avsätta en större del till de med lägst löner. Och det är ju en del av låglönesatsningen som...
Ah, okej, okay, så att det betyder inte att 40% kommer att få del av den potten?
Nej, det betyder inte. Och det är kanske viktigt att klargöra det. Däremot ingår de i liksom beräkningsunderlaget.
Om vi zoomar ut lite också då, eller när det gäller just det här med era krav och deras krav och så. Redan i november stod det klart att den så kallade LO-samordningen skulle spricka, och den går ju då ut på att den konkurrensutsatta delen, där bland annat IF Metall ingår, förhandlar först, och sen sätter man det så kallade märket för löneökningarna inom hela LO-kollektivet. Såväl LOs största förbund, Kommunal, som Pappers ställde sig utanför detta. Varför blev det så?
Ja, du. Det ska ju egentligen Pappers och Kommunal svara på. Men
du har säkert en bild av det.
Ja, det är klart att jag har min bild. Det är klart, det är ju från gång till annan så har det varit så att några LO-förbund har valt att ställa sig utanför, eller det har inte blivit någon samordning. 2016 så hade vi egentligen också den situationen då det inte blev någon LO-samordning, men där vi och Kommunal ändå valde att kroka arm, för att vi valde att stödja dem i sin undersköterskesatsning.
Just det.
Precis. Då fanns inte den här låglönemodellen som vi tog fram till förra avtalsrörelsen. Så den var liksom inte på tapeten. Och det fanns, jag tror det var ju liksom en diskussion som föregicks där Kommunal var väldigt tydliga med att en låglönesatsning inte de är intresserade av, utan de vill fortsätta en satsning på sina undersköterskor helt enkelt. Eller på sina, nu har man utvidgat gruppen och säger att det är till dem i yrkesutbildning. Och det är ju deras lönepolitiska ställningstagande, vilket vi andra har all respekt för. Men då var vi andra LO-förbund tyckte att det var angeläget om att fortsätta den här låglönesatsningen. Men hur man nu använder den här potten som jag då nyss förklarade, den hade Kommunal kunnat använda till de grupper som de vill prioritera. Så att det fanns ju den möjligheten, men de tyckte att man skulle kunna ha det, men så skulle deras grupper ha ytterligare lite grann extra.
Vi kan väl lyssna på Tobias Baudin eftersom vi pratar och försöker tolka just hur han resonerar.
Ja.
Det förslag som då LO-ledningen presenterade för oss på LO-styrelsen var att välfärdsarbetarna skulle få 17 kronor extra. Det är inte mycket till satsning och det räcker knappt till en Skogaholmslimpa. Så att därför blev vi tvungna att säga att då kommer vi köra själva, det kan inte vi stå för.
Mustig retorik. Skogaholmslimpa, säger han. Det var det kokade ner till. Håller du med om bedömningen?
Nej, det gör jag ju såklart inte. Tobias får ju liksom stå för sina beräkningar och det är klart att det är hans uppgift också att företräda sina medlemmar och göra sin bedömning av bilden. Och jag kan väl inget annat än beklaga att det inte blev någon samordning. För det är självklart så att vi är starkare om vi gemensamt går tillsammans. Så att min ambition är ju att det här är ju ingenting som är spikat en gång för alla, utan vi kommer att få nya chanser att samordna oss. Nu blir det så här i den här avtalsrörelsen. Vi vet att vi har ju liksom ett resultat från 2016 hur det gick när vi inte hade en fullständig samordning då. Det var ändå så att den normering som sätts, det var den som gällde.
Okej, men finns det risk för att du får svårare att förhandla för att arbetsgivarsidan som helhet tänker att det kan glida iväg här med till exempel Kommunal och Pappers?
Ja, det vore dumt av mig att förneka att det inte blir svårare. Det är klart att det blir ytterligare parametrar som spelar in och kan göra det svårt att komma till en uppgörelse, självklart.
Med tanke på att rekryteringsbehovet ändå är så stort till de här jobben som Tobias Baudin pratar om, måste inte de här yrkesutbildade grupperna inom vård, skola och omsorg prioriteras mer då än vad som skedde i LO-styrelsens förslag? Om det ska gå att locka till exempel unga till de här jobben som är så viktiga?
Ja, alltså det är ju inte vi från industrin som är normerande, eller från den fackliga sidan åtminstone, som har bildat normen som att den ska stämma på hundradelens komma. Liksom. Utan vi har en normering där man ska hålla sig i genomsnitt inom den normeringen. Och det innebär ju att grupper och sektorer kan mycket väl liksom vara ett gummiband där. Men det måste ju, alltså offentliga sektorn, SKL eller SKR som de heter nu, de har ju sin sektor där man kan laborera med hur man ska fördela resurserna och så. Sen är det ju i slutändan en skattefinansierad verksamhet också, det får man inte glömma.
Ja, men grundtanken med det här är väl ändå att du talade också tidigare om Rehn-Meidner-modellen och solidarisk lönepolitik och så, att den exportutsatta eller den konkurrensutsatta sektorn så att säga solidariskt skulle kunna avstå lite utrymme för att de här skulle kunna få mer då.
Men alltså så här då, vad tror du skulle hända om vi skulle avstå ifrån att ta ut ett par tiondelar? Vart skulle de ta vägen någonstans? Det är ju inte så att det finns något liksom rör emellan offentlig sektor och privata företag, utan det som händer om inte vi tar ut bästa möjliga, det är ju att de pengarna stannar kvar i företaget och antingen går de istället till tjänstemannagrupperna eller också går de till aktieägarna. Mm. Så att det där är liksom ingen lösning.
Det är en logik som du helt enkelt inte köper då?
Nej.
Nej. Parallellt med avtalsrörelsen som du var inne på pågår en utredning om att förändra eller modernisera arbetsrätten som det står i direktiven. Samtidigt förhandlar facket då med arbetsgivarna om att försöka komma fram till en egen överenskommelse utifrån det som stadgas i januariavtalet. Om ni inte lyckas komma fram till någonting så är det sagt att utredningens förslag ska genomföras. Det känns som en ganska dålig förhandlingsposition, eller?
Ja, det sätter ju onekligen en viss press på parterna. Att,
och framförallt på er får jag känslan av, eftersom arbetsgivarsidan skulle kunna sitta med armarna i kors och bara vänta.
Det beror på vad man förväntar sig att utredaren kommer med, men det finns ju också saker som säger att maktförhållandet inte ska förändras mellan parterna och att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar för kompetensutveckling. Så det finns ju några saker där, men vi är ju helt övertygade om att det är ett bättre alternativ att vi försöker förhandla om frågan, därför att vi vill ju lösa ett mycket bredare problem än de här enstaka paragraferna i LAS som det här januariavtalet handlar om. Det handlade ju från början bara om turordningsreglerna, och det är klart att då förstår jag att folk tycker det är jättekonstigt, vad pratar vi om, men då måste jag liksom backa bandet och säga att för vår del så är det här frågor som vi har diskuterat i IF Metall sedan 2014. Alltså att vi vill att våra medlemmar ska få tryggare anställningar. Idag är det så att upp mot mellan 15-20% av våra medlemmar, de har otrygga anställningar i form av visstidsanställningar eller är inhyrda. Och det har vi velat komma åt. Sen är det så att många av våra medlemmar vittnar om att man inte får kompetensutveckling på sitt jobb. Och det innebär att har du inte fått någon kompetensutveckling och fått hänga med i jobbet, så spelar det ingen roll hur många år du har jobbat om det blir ett varsel. För då har inte du tillräcklig kompetens för de jobben som är kvar. Så då kan man liksom tro att man har en trygghet i turordningsregler, men det har man inte. Så att vi har ganska länge velat komma åt de här svårigheterna. Det är också så att LO-kongressen tog ett beslut på att den här AVA, allmänna visstiden, den har vi fått uppgift att få bort ur lagstiftningen helt enkelt. Och nu försöker vi göra det förhandlingsvägen helt enkelt.
Kan du ge mig och lyssnarna en bild av vad som vore full pott för er när det gäller vad utredningen kommer fram till, om den nu skulle bli viktig? Alltså, vad är viktigast för er att han tar i beaktande?
Alltså, för oss, om jag nu ska prata generellt för LO-gruppen och för dem, det handlar ju om de här osäkra anställningarna. Det här med den här allmänna visstiden som gör att man kan använda den anställningsformen väldigt brett. Och det gör ju att många kommer aldrig in i någon tillsvidareanställning. Så det är en viktig fråga. Sen har vi handelssektorn till exempel som har sina hyvlingar. Som också är ett...
Som hyvlar arbetstiden.
Ja, som hyvlar arbetstiden. Det är också ett problem. Sen... alltså, det är full pott. Jag har liksom lite svårt att... Och det är klart, jag har inga förhoppningar om att bara våra krav och önskemål ska tillgodoses, utan naturligtvis måste man ju tillgodose båda parters önskemål.
Så. Men jag tänker det här med kompetensutveckling var ju någonting som också kom in i direktiven.
Absolut.
Och som verkar vara liksom er idé.
Det skulle jag väl komma till också då, att det är såklart att vi skulle vilja ha någon form av större åtagande för arbetsgivaren att se till att personalen får kompetensutveckling. Det ska inte vara möjligt att i en kommande förhandling om uppsägningar kunna hänvisa till att man inte har tillräcklig kompetens på grund av att man inte har fått någon utbildning.
Så hur skulle, om målet är liksom status quo vad gäller maktbalansen mellan arbete och kapital här, hur skulle en sån regel kunna formuleras så att maktbalansen så att säga bibehålls för er när det gäller just kompetensutveckling?
Men det handlar om att arbetsgivaren får ett större åtagande.
Att de är tvungna att sörja för viss kompetensutveckling då?
Ja.
På
ett bredare och större sätt. Sen är det viktigt också att säga att det är ju också arbetstagarens ansvar att ta till sig de erbjudanden man får och också delta i det.
Så i sådana uppsägningsförhandlingar så att säga, så skulle det där kunna bli frågan då, har arbetstagaren tagit de chanser han eller hon har fått och har arbetsgivaren gett en kompetensutveckling som man kan förvänta sig?
Det skulle kunna vara absolut frågor som skulle kunna vara på agendan.
Även i den här frågan har Kommunal faktiskt ställts utanför. Samma Tobias Baudin menar att de förslag som ligger på bordet innebär att man skulle slopa kravet på saklig grund vid uppsägning av personliga skäl. Och att det är oacceptabelt för dem. Delar du hans bild?
Nej, jag tycker att han rusade iväg lite snabbt där. Ja. Det är inte det som står i en avsiktsförklaring som nu ligger på bordet.
Och varför reagerar han så starkt då?
Ja, men det får du nog fråga honom. Okay. Jag vet inte, jag tycker det blev en jättekonstig situation. Och jag kan bara svara för mig att jag reagerar när jag har ett förslag på bordet att ta ställning till. Och då kan man också reagera på det viset att det här är helt orimligt. Det här kan vi inte jobba vidare med. Men vår bedömning var att självklart är det så att i den här avsiktsförklaringen kommer det finnas saker som vi ska fortsätta diskutera. Som kanske inte alls kommer att landa i någon rimlig lösning för våran del. Och i det läget kan vi säga att tack, men nej tack. Vi
och hoppas inte på utredaren.
Nej, alltså, ja, blir det så blir det ju så. Mm. Men det är inte vårt förstahandsalternativ. Alltså det är inte våran. Det vi tycker att ska vi ha någon trovärdighet i att vi säger att parterna ska ha makten i de här frågorna, då måste vi visa en stor vilja till att verkligen diskutera de här frågorna. Vi måste vända och vrida på alla möjligheter. För det är faktiskt så att arbetsmarknaden ser ganska annorlunda ut idag än när nuvarande lagstiftning.
Kan du se något scenario där ni skulle gå med på att ta bort kravet på saklig grund vid uppsägning av personliga skäl? För det verkar vara viktigt för arbetsgivarna att det ska bli lättare för dem att säga upp människor av personliga skäl. Kan du se något scenario där ni får någonting annat där ni skulle kunna gå med på något sånt?
Men det är svårt att säga. Jag kan ju inte sitta här och förhandla nu.
Nej, men du kan säga om det är en röd linje för dig eller inte.
Ja, alltså det är klart. Vi kan inte acceptera en fri uppsägningsrätt utan sakliga skäl. Det kan vi inte göra.
Oavsett vad ni får i gengäld.
Ja, jag tror det är väldigt svårt att väga upp det. Däremot så tycker vi att det finns en poäng. Alltså idag när vi har uppsägning av personliga skäl så kan det dra ut väldigt långt på tiden. Och där tycker vi att det finns skäl att titta på det. Skulle man kunna göra på något annat sätt så att den processen, och det handlar ju också om individens möjlighet att komma vidare, att snabba på den. Därför att det är naturligtvis inte bra att gå kvar på en arbetsplats om man ser att det här kommer inte att leda till någon bra fortsättning, utan vi måste göra en lösning här. Och då tycker vi att i den delen skulle vi kunna hitta någonting. Men
snabbare men inte på det sätt som har beskrivits här. Allra sist, det yttersta vapnet ett fackförbund har att ta till är ju strejkvapnet. Inför risken att det blir konflikt så ska arbetsgivaren då gå fackets krav till mötes, lite grann i alla fall, är tanken. När strejkade ditt förbund sist?
Det var väldigt länge sedan vi var ute i en strejk, jag tror det var på 90-talet någon gång. Däremot har vi lagt varsel, och det är ju lite grann som att ta av huvan på avtryckarknappen, kan man säga.
Skramla lite med vapnen.
Det gjorde vi senast 2016, tror jag det var.
Inte under din tid då?
Nej, inte under min. Ja, jag fanns ju med i förhandlingsdelegation och så. Men då var det tvättindustrin där vi la ett varsel.
Just det. Men 2019 var ett rekordår vad det gäller antal strejkdagar i svensk historia. Det har aldrig tidigare varit så lite konflikt på svensk arbetsmarknad. Finns det risk att arbetsgivarna tar arbetsfreden för given när ni så relativt sällan då går i konflikt?
Ja, det är möjligt att det finns en sån risk. Jag upplever nog inte. Jag upplever våra motparter att de tar oss på fullt allvar. Och de vet, och det är kanske just för att vi är oerhört restriktiva med att använda konfliktvapnet. De vet att vi förhandlar liksom ända in i kaklet tills det är dags att använda det vapnet, för det är liksom det yttersta. Vi brukar lite skämtsamt kalla det att vi sitter på ett atomvapen. Mm. Vi vet särskilt i en del industrisektorer att det slår väldigt, väldigt hårt om vi tar ut vissa grupper i konflikt.
Är det större risk i den här avtalsrörelsen än vad det har varit tidigare att det faktiskt går så långt eller inte?
Alltså det är väldigt svårt att avgöra Det är väldigt svårt att avgöra det. Det är alltid så att det finns en viss risk. Och det innebär att vi alltid är beredda på det. Det innebär att vi liksom riggar vår organisation. Jag brukar säga att vi har brandövning så att vi ska vara beredda om faran är framme.
Och strejkkassan lär ju vara rätt full.
Ja, den är välfylld. Så att, vi har väldigt starka muskler på det viset. Och det kanske är en del också av själva styrkan att våra motparter vet att vi har både de ekonomiska musklerna och de organisatoriska musklerna att ta till det om vi behöver det. Men vi gör också bara det när vi känner oss så pass strängda och inte kommer fram i förhandlingarna längre.
Sist och slutligen, en väldigt stor fråga. Hur tycker du att maktbalansen på svensk arbetsmarknad har utvecklats under de senaste årtiondena? Åt vilket håll går utvecklingen? Har det gått åt något håll?
Ja, jag tycker nog tveklöst att arbetsgivarsidan har stärkt sig.
Så det är ett misslyckande för din del av gänget, så att säga. I så fall ju.
Ja, det kanske man kan säga. Eller ett misslyckande, det är en utveckling som har skett. Och det är klart att där hänger ju den fackliga organisationsgraden också samman. Trots att vi är ändå världens starkaste fackförening med världens högsta organisationsgrad, så lever vi ju i den verkligheten att organisationsgraden har minskat.
Den är sjunkande, ja.
Ja, den är sjunkande totalt sett. Sen är det ju så att tjänstemännen organiserar sig ganska bra. Och det är ju jättebra för att det är ändå viktigt att se till helheten och möjligheten. Sen har vi ju ändå fortfarande en hög täckning av kollektivavtal. Så. Men det är klart att jag skulle ljuga om jag inte skulle säga att jag oroar mig för hur framtiden ska se ut. Att vi måste verkligen se till att upprätthålla balansen och inte få ytterligare en försvagning av arbetstagarsidan. Det är därför att det tror inte jag är bra för Sverige som helhet. Det handlar inte bara om arbetstagarna, utan det handlar om det här vi kallar för den svenska modellen. Att vi har en maktbalans mellan arbetstagare och arbetsgivare, vilket har gjort att vi har kunnat leverera en tillväxt till industrin. En ganska lugn arbetsmarknad med förutsägbara förutsättningar och så. Det har ju varit en del av vår konkurrenskraft. Då ska vi fortsätta göra det. Då måste vi ha en fackförening som känner sig stark också. Därför jag tror att det är väldigt farligt att få en fackföreningsrörelse som känner sig trängd och beskuren makt. Det skulle kunna leda till att vi får fackföreningar som är mycket mer militanta, och det vill inte jag se.
Säger Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.